För att sätta erfarenheterna, ställa upp tillsammans med mig. Och så ska jag läsa en annan text som inte handlar om, det är inte en evangelietext, men det handlar fortfarande om dagens ämne och Jesu uppståndelse. Det är Johannes som beskriver i sitt första brev. Johannes 1, första Johannes kapitel 4, vers 4. Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna. Ty han som är i er är större än han som är i världen. De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss. Den som inte kommer från Gud lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande. Min ära, låt oss älska varandra. Ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar Gud är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som ett försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så måste vi också älska varandra. Vi älskar därför att han först älskade oss. Vi älskar därför att han först älskade oss. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska ge oss och hela vår församling liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Idag ska jag tala om den här texten, men också om hela påskbudskapet utifrån tre stycken delar. En ställföreträdande död, Jesus som försoningsoffer. En förvandlande kärlek och ett liv som övervinner döden. En ställföreträdande död, en förvandlande kärlek och livet som vann och som vinner över döden. Jag vet inte om du lyssnar mycket på nyheterna. Men jag har en sån här rutin, och det är att när jag åker in till stan som jag gör tre gånger i veckan, så sätter jag på de här hörlurarna, och så sätter jag på P1 och så lyssnar jag på nyheterna. Och då kommer det diverse bra liksom, information som är bra att veta om vad som händer i vårt samhälle och i världen. Och för någon vecka sedan så kom det en nyhet om att Sverige nu har det lägsta barnafödandet på väldigt, väldigt lång tid. Ni vet ju det, att för att man ska kunna få den bästa, liksom, optimala liksom, befolkningsdemografin, så ska man ha då ska varje kvinna föda 2,1 barn. Hur man nu kan föda 0,1 barn, det är liksom svårt, men två barn är liksom minimum, det är väl det som är tanken, för att det ska bli en bra befolkningstillväxt. Det finns ju en del länder i Asien som har haft en lång tid och det har varit väldigt svårt, och de ekonomierna blir väldigt, väldigt ansträngda på grund av det. Japan som det kanske tydligaste exemplet, men även Kina som har haft sin enbarnspolitik, har gjort att de här länderna står inför randen till en väldigt svår situation där få barn ska ta hand om en väldigt stor åldrande befolkning. Sverige har år 2023 inte haft så lågt barnafödande sedan 1749. Och man föder 1,45 barn per kvinna. Ett extremt lågt tal. Om det här fortsätter så kommer det bli på samma sätt som i Asien. Att det är få yngre som får ta hand om en stor äldre befolkning. Och det är någonting som man inte vill ha. Det här är ju någonting som är ett faktum, men den kanske stora frågan som man ställer sig är: varför är det på det här sättet? Och när man pratar, och det kan jag inte säga att man vet det, men när man pratar med folk i den här undersökningen och gör en analys av det, så säger de att människor vill idag inte sätta barn till världen. En stor anledning handlar alltså om att människor, mödrar idag, eller de som inte är mödrar, vill inte bli mödrar därför de vill inte sätta barn till världen. De tycker att världen är för mörk och det är för svårt. Så varför ska man låta någon födas till den här världen? Det är väl ingen som vill leva här ändå ungefär. Och helt plötsligt så inser vi att det här är en ganska så tragisk sak. Att det här inte bara handlar om att man vill förverkliga sig själv och att barn skulle kunna vara någonting som tar tid från min egen tid, vilket det självklart är. Utan att det här handlar om att man inte tror att barn kommer få en speciellt rolig värld att leva i. Att det handlar ganska mycket om klimatet. Att den framtid som väntar oss är en tid då klimatförändringarnas effekter kommer att bli stora. Då man kommer se hur vattnet stiger, hur värmen stiger, hur det blir fler jordbävningar och stora regn. Hur det helt enkelt kommer bli omöjligt att leva på många delar av världen. Och hur klimatflyktingar kommer att göra stora folkvandringar. Det här är något som kostar miljarder och åter miljarder att åtgärda, om det ens går att åtgärda längre. Det räcker liksom inte bara med att skaffa en elbil. Vi vet att klimatet har förändrats. Och vi ser dess effekter på nyheter och i våra egna liv också. Och även om vi inte talar om den globala uppvärmningen, så räcker det att se oss runt omkring i all nedskräpning och också gå till diverse djurparker och läsa hur många arter som är utrotade eller på gränsen till att bli utrotade. Det är mycket i våran värld och omgivning som inte är som det borde vara. Men det här är bara ett spår av många. Ett spår av många spår som gör att människor idag är osäkra på framtiden. Det som har varit tydligt i Sverige den senaste tiden handlar ju om den gängvåldsamhet som har varit. Där det är gäng som tar livet av andra gäng. Men där det inte bara är så att det här är enstaka individer. Utan det är flera människor än någonsin tidigare som är involverade i gäng i Sverige. Och det vore ju en sak om det bara drabbade dem. Men det senaste året, par åren, så har vi sett hur det här har drabbat fler och fler människor som inte har velat vara involverade, som inte har någonting med det här att göra. I september var det ett sprängdåd i Uppsala. En port sprängdes i ett villaområde och 24-årige lärarstuderande Soha Saad dog där. Hon som inte hade någonting med det här att göra fick sätta livet till. Och helt plötsligt så vaknar vi upp ur någon form av folkhemsslummer och tänker, vad har Sverige blivit? Ändå är det trots allt ganska fredligt i Sverige. När vi blickar ut mot världen så ser vi att det är ganska många konflikter just nu. Och skulle man se allt vapenskramlande som är just nu och bara mäta utifrån de parametrarna som vissa militärer gör, så skulle man säga att tredje världskriget redan har börjat, för att det är så pass mycket aktivitet vapenmässigt i världen just nu. Rysslands invasion av Ukraina är liksom bara en av de många konflikterna som finns. Man är orolig för framtiden. Att vi ska gå med i NATO känns inte längre som en fråga, utan opinionen har svängt snabbt. Vi inser att vi behöver lägga många mer miljarder på vårt försvar än vi gjort tidigare. För vi är rädda för framtiden. Rädda för ryssen, rädda för extremistisk terror. De här delarna kommer. I allt det här så finns det en tredje del. Där många känner sig lite obekväma i det samhället som liksom börjar bli ur all oro. Vad gjorde vi med jämlikhetssträvan? Vad hände med alla tankar och allt tal om det där goda landet? om att vi ska välkomna flyktingar och ta hand om människor, att vi ska bidra till tiggare och hjälpa dem som har det svårare än oss själva. Det som har varit Sveriges stolthet, våran stolthet som församling, att vi ska bygga på det där goda som finns i människorna. Lite grann som att det där har tagit en annan vändning de senaste åren, och det är på något sätt okej att stänga av. Åsiktskorridorerna har blivit lite trängre. Det är färre saker som är politiskt korrekta. Blöder våra hjärtan längre för de som verkligen behöver det som mest? Sträcker sig våra händer ut till de som behöver det längre? Alla de här delarna som vi talar om nu är väl något av en politisk och liksom samhällelig analys kanske. Men jag skulle vilja kalla detta med bemärkelsen och termen synd. Detta som vi ser i våran värld, vare sig det är klimatförändringar, våld och krig eller stelnade hårda hjärtan, så handlar det här om att världen är fångad i synd. Skapelsen har ända sedan syndafallet varit fångad av dess konsekvenser. Naturen har alltid haft det över sig. Den domen har legat över skapelsen ända sedan syndafallets start. Vi ser dess konsekvenser mer nu än tidigare, men det har alltid legat invävt i dess självaste DNA. Ända sedan den gången då den skildes i någon mening ifrån Gud och skapelsens tanke. Den onde djävulen beskrivs som denna världens herre. Många kyrkor, speciellt i vår tradition, har sagt att vi ska inte ha någonting att göra med staten. I vissa fall så har man inte ens fått ta en anställning i det offentliga, för man så tydligt har sagt att vi som kristna ska hålla oss på avstånd ifrån staten. Det här har man gjort därför man tänker att de statliga systemen har varit någonting som närmast varit identiskt med odjuret eller med djävulen. Att det finns någonting som ligger liksom ont i självaste de samhälleliga strukturerna. Jag tror inte vi kan dra det riktigt så långt. Men att det finns någonting nedlagt i vissa av de strukturer som omger oss, som inte bara bygger något positivt, det tror jag vi kan se. Det här är en del som faktiskt jobbar emot Guds rike och inte för Guds rike. Och sen finns det den tredje delen. Våra hjärtan. Och är det någonting som vi kan göra någonting åt, så är det väl kanske det. När vi ser på våra hjärtan och vi ser på mänskligheten, så är det ganska lätt att sätta fokus på de där som verkligen är ondska personifierade. Vi ser på de här urbilderna av ondska, Mao Zedong eller Hitler eller Stalin. Många skulle kanske nu nämna Putin i den där ligan, och liksom vi lyfter upp de där stora ledarna och säger det där, det är synd. Och visst är det väl så. Men i samma andetag som vi säger det, så är det också som att vi tänker att jag i någon mening klarar mig bort ifrån det. Så länge jag inte är en Hitler eller Stalin, så länge jag inte är en Mao Zedong eller Putin, så lever jag ett liv som är gott och rätt. Och så blir problemet någon annan och inte mig själv. Men när Jesus kommer, när han talar till oss i bergspredikan, så är det som att hans poäng är just det motsatta. Att han säger, ni har hört, men jag säger er. Ni har hört. Och så talar han om äktenskapsbrott. Och så talar han om mord. Och helt plötsligt så är inte äktenskapsbrott bara att begå ett fysiskt äktenskapsbrott, utan av att med lust se på en annan kvinna. Eller att säga ett ont ord eller tänka en ond tanke skulle vara detsamma som mord. Och så inser vi, så kan det ju inte vara. Det kan ju inte vara så att det är samma sak att vara otrogen som att se med lust på en annan. Men Jesu poäng är självklart att roten till det onda inte ligger i handling, utan ligger i våra hjärtan. Och att våra hjärtan har någonting i sig som är korrupt och som är brustet. Och att det är så lätt att peka på andra och säga vad deras fel är. Men Jesus säger, om du hade varit i samma situation som de här människorna är, så är det stor sannolikhet att du hade gjort som dem. Därför synden finns nedlagd i dig också. Den finns liksom i det mänskliga. Det onda är inte långt borta från oss i den bemärkelsen. Paulus tar det här vidare och så säger han i Romarbrevet 7. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Och det goda som jag vill, det gör jag inte. Och så brottas han med sig själv i den här texten. Många säger att det här har varit en av de svårare texterna att läsa, för att man tänker att en kristen kan väl inte brottas med såna här tankar. Och jag tänker, det är väl inte svårt alls. Det är väl bara att gå till sig själv och se att jag kan kalla mig hur mycket kristen jag vill. Men visst är det så att de här tankarna finns hos oss var och en. Så fort man tänker att jag kan det här, så har man tänkt en tanke för mycket. Så fort man ser på sig själv i spegeln och tänker, jag har nog lyckats med det här, så har man direkt sett en grumlig spegelbild. För även om det är så att jag blivit kristen, även om det är så att han bor i mig, så finns synden kvar och vill åt mig. Ja, den är så ett med mig själv att den aldrig kommer försvinna förrän den dagen då jag dör. Ända fram till den dagen kommer detta bli en brottning, vara en brottning. Det är därför vi idag ska tala om korset. Det är därför vi idag ska jubla åt vad korset kan ge och kan göra för oss. Vi talar om en ställföreträdande död. En Gud som är helig och rättfärdig, samtidigt som han är kärleksfull. Och där denna helige Guden ser allt det onda och vill göra det rätt. Han ser det onda som finns i världen och säger, detta måste ställas ordning. Men för att ont ska bli gott så måste det onda få ett straff. Men istället för att ta ut det på mänskligheten, så sänder Gud själv sin son som var till från begynnelsen. Han sänder sin son in till världen, blir del av världen. En del av den brustna mänskligheten, den nya mänskligheten föds genom Jesus Kristus fram. Och det blir den första Adam, det blir den andra Adam. Och vi välkomnas in i hans liv. Där när han reses upp på långfredagen på detta kors, så tar han det straff som alla andra skulle fått. Han tar den första mänsklighetens straff och öppnar vägen för den nya mänskligheten. Så du och jag kan gömma oss bakom Kristus. Du och jag kan enligt Bibelns terminologi ikläda oss Kristus, fästa våran blick på honom. Så när Gud ser på oss så ser han på oss genom Jesus Kristus. Han ser mig, men han filtrerar synen genom Jesus Kristus. Han blir rastret och genom honom så står jag som frikänd. Genom att jag omfamnar det dyrbara kors, faller ner vid det och håller fast vid honom. Precis som kvinnan trängde sig fram till Jesus och höll fast vid hans kläder. Får jag hålla fast vid Jesus och så får hans sår bli läkande för min kropp. Så får hans lidande göra att jag kan få frihet och vara frisk. Allt det såriga som fanns i min natur kan få bli helad genom Jesus Kristus. Detta är den ställföreträdande döden. Att jag kan få vara både syndare och rättfärdig samtidigt. Synden finns kvar, jag kommer alltid leva med den. Men i Jesus Kristus får jag ändå stå inför Gud och vara rättfärdig. Det här ger både frimodighet och ödmjukhet. Frimodighet. Jag har vunnit allt genom Jesus Kristus. Ödmjukhet. Jag har inte gjort någonting själv. Förutom detta enda. Att hålla fast vid honom. Omfamna honom. Omfamna detta kors. Håll fast vid hans fötter. Ikläd dig i hans kläder. Låt hans lidande få leda till ditt liv. Detta är den ställföreträdande delen. Vi går till den andra som handlar om en förvandlande kärlek. I den kristna kyrkan är världens största organisation och sammanslutning. Samtidigt så är det så att många kanske har svårt att tillbe Jesus. Istället så säger man att han är en god människa. Men just den saken är svår att säga emot. Även om man har svårt att tillbe är det svårt att inte gilla Jesus. Och det här handlar inte så mycket om hans död. Utan det här handlar om det liv som han levde och det exempel som han lämnade. Och det är de här två sakerna som vi ser det inte är två olika delar, utan två sidor utav samma mynt. Jesus som går för att möta den där mannen och bota hans dotter. Kvinnan som sträcker sig fram och rör vid honom och hon som blir helad. Och så ser vi en del av de bekymmer som hon har funnits i. Den krävande livssituation som hon fanns i. Och Jesus som stannar upp, ser på henne, reser henne upp, helar henne. Hur denna blödarsjuka kvinna går därifrån med ett nytt hopp i blicken. Det är den Jesus vi håller högt. Hur tullindrivaren Matteus, också kallad Levi, tänkte att allt hopp för honom var ute. Han hade valt en karriär som var en smutsig karriär. Gjort många saker som inte var värda mycket gott. Men Jesus kommer till det där tullindrivarhuset. Fäster blicken på Matteus och säger: du, kom och följ mig. Vi har bilden av den där kvinnan som kom in till det där fina huset. Ebba predikade om det här för någon vecka sedan. Den där kvinnan som böjer sig ner, bryter den här nardusflaskan och tvättar Jesu fötter och torkar det med sitt hår. Och vi inser att den här berättelsen har mycket som den berättar, men också väldigt mycket som den inte berättar. Vad har Jesus gjort för henne? Det finns någonting av en passion och en kärlek i hela den här berättelsen som visar mer än vad texten säger. En älskande ledare. Vi har kvinnan vid Sykars brunn. Hon som fick ett nytt liv. Vi har Zacchaeus, han som klättrade upp i trädet för att bara få en syn av Jesus. Och när han bjöd honom hem till sitt hus så sa han att jag ska ge bort allting vad jag har. Jag ska ge hälften av vad jag har till de fattiga. Och om jag har tagit ifrån någon ska jag ge tillbaka 4 gånger. Det här livsförvandlande mötet med Jesus som kommer gång på gång. Och så kommer vi till de här svåra texterna där Jesus möter med lite hårt mot hårt. Liksom. Den rike mannen som kommer till Jesus. Kommer till Jesus och säger, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus svarar tydligt. Du ska sälja allt vad du äger och har. Och ska vi undra, vad det är verkligen kärleksfullt? Men precis innan detta så står det, Jesus såg på honom med kärlek och sa, gå och sälj allt vad du äger och har. Att utmaningen finns där, men kärleken är alltid grunden till allt det. Även det som kan uppfattas som hårt och kargt. Och därför är jag övertygad om att även när han mötte ledarna, fariseerna, romarna, saddukeerna, alla dessa som faktiskt inte fick något kanske gott intryck av Jesus, även där agerade Jesus i kärlek. Till och med mot dem som förföljde honom som hårdast så kliver Jesus fram och vänder andra kinden till och lever bergspredikan fullt ut. Det som de ska tala om i kompisklubben idag anar jag. Att det handlar om skärtorsdagens gripande. Där Petrus hugger av örat på den här tjänaren. Den här tjänaren som har klätt på sig mitt i natten. Och gjort det av en enda anledning. Han ska gripa Jesus. Han är där, tar tag i Jesus och är antagligen en av dem som är främst eftersom Petrus väljer att slå till just honom. Vad är det Jesus gör där? Han tar upp det där örat och helar den här mannen. Han som nyss hade gripit honom och Jesus helar även honom. Och så ser vi de här magiska, episka orden som har fått vingar efter det. Hur Jesus står där på korset med armarna utsträckta som en förbön över hela världen och alla de som nyss har gjort honom ont. Och så säger han, Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Ingen har haft en kärlek som han. Från början till slut mött de svaga, de sjuka och de utsatta. Mött de människor som haft mycket pengar, som haft lite pengar. De som avskytt honom, de som har fängslat honom och de som nyss har genomborrat honom. Och så säger han, Fader, förlåt dem för de vet inte vad du gör. Och det går från då till nu som ett eko. Och han säger det till oss. Och han säger det till varenda gängkriminell och han säger det till varenda människa i den här världen idag. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Detta är budskapet från korset. Förlåtelsen från korset gäller än idag. Och så ser vi i början av apostlagärningarna Stefanos som blir utsedd till att betjäna de fattiga och de sjuka. Men han är en man av Guds ande. Han ställer sig upp och börjar förkunna. Och det är inte i ledarnas smak. De för honom utanför templet och de börjar att stena honom. Och det sista han gör är att han ställer sig och så riktar han blicken mot himlen. Och så tar han Jesu ord i sin mun. Och så säger han samma sak en gång till. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Kan du tänka dig att det finns en anledning till att detta står? Som den första martyren, och vad är det martyr betyder? Det är vittnesbörd. Att vi får vara vittnesbörd om honom som dog på korset. Vi får ta samma ord i våra munnar och vi får bli till ett vittnesbörd till världen. En gång till, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jesus byggde en bro ifrån himlen till jorden. Stefanos gjorde detsamma. Och vi kliver in i samma uppdrag och får bygga en bro från himlen till jorden. Och vi får sträcka ut våra händer och hela våra liv. Och vi får säga, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och det är det som den här texten som Johannes talar om handlar. Gud är kärlek. Och i vers 19, vi älskar därför att han först älskade oss. Hur Jesu exempel kan vara någonting som går som en röd tråd genom evangelierna. Men hur den tråden förlängs och vi kan få bli en del av samma berättelse. Den tredje delen, livet som vann över döden. Salomo skriver mycket, både i Predikaren och i Ordspråksboken. Han skriver, allting är ett jagande efter vind. Han skriver, vi ska inse att våra dagar är räknade, för att i det så finner vi vishet. Det finns någonting i detta som är både vist men också ganska bittert. Om allt vi gör på den här jorden är ett jagande efter vind, varför ska vi då leva? Visst vinner vi vishet om vi inser att våra dagar är få, men dagarna är ju ändå få. Jag och Lin satt i bilen till Åkersberga igår. Och för några år sedan skulle jag aldrig sagt så. Men jag sa så nu. Vårt liv är nu. Och vi måste ta vara på de dagarna vi har. När två stycken som gillar varandra väljer att ge sitt liv till varandra, går framåt i altargången, så säger man, tager du, kan ni lova varandra trohet tills döden skiljer er åt. I detta lyckligaste tillfälle så måste man även där nämna döden. Det finns de som ändrar det här och säger i evighet. Du kan inte lova det. Du kan bara lova tills döden skiljer er åt. Kanske är det inte så många som reflekterar kring det då. Men det där är en ton av brustenhet rakt in i det vackraste. Att det brustna finns där. Mitt liksom tillsammans med den vita brudklänningen och alla blommor runt omkring så finns döden där. Därför vi kan älska varandra. Men aldrig längre än döden tillåter. Även om det föds färre barn så föds det fortfarande barn, tack och lov. Men även i det ögonblicket, när det föds ett barn, även då, vid självaste förlossningstillfället, så finns det någonting av ett liv, men som också kräver en reflektion av död. För vi inser där att antingen kommer barnet att få se sin förälder dö, eller så kommer föräldern att se sitt barn och dö någon gång. Livet gör döden på något sätt så mycket mer fruktansvärd, för att vi vet vad det är vi kan förlora. Och i det så är det som att döden och det onda alltid vinner, hur goda liv vi än har haft. Typ som att vi har haft det bästa livet så blir fallet bara högre. Hur rimmar det här med att det står att våra hjärtan är av evighet? Det är som att det finns någonting i oss som längtar efter det eviga. Men det vi står i kan inte ge oss detta. Långfredagen, mina vänner, är en stor dag. En dag då vi talar om försoning och syndernas förlåtelse. En dag då vi talar om att vi inte längre är bundna av synd och slaveri. Det är vårt exodus bort från det gamla livet. Vi sänks ner med Kristus, men det finns också en påskdag. Det finns en uppståndelsedag och det är där vi står nu. En dag som betyder att det finns ett hopp bortom graven. Att det finns ett liv som besegrar döden. Att den första kristna mest och främst av allt blev kända för. Att de inte längre var rädda för döden. Det är för att i deras tankevärld så var döden genom Jesus Kristus besegrad. De kallade sig själva för den åttonde dagens folk. Söndag var den första dagen. Men det var en ny tidsålder som hade brutit igenom den gamla logiken. Den åttonde dagens folk, ett nytt folk som tror att evigheten bor i våra hjärtan och reses upp genom att vi får bli del och iklädda Jesus Kristus och hans liv. I hans död dör vi. I hans uppståndelse får vi leva. Paulus talar om det här i Galaterbrevet. Han säger, jag har nu genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus. Men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Och om han lever i mig så lever hans uppståndelseliv i mig. Då har Guds rike slått rot i mig. Och även om döden tar min kropp ifrån mig så lovar påskdagen att en dag ska jag få den tillbaka. Jesus går före och vi går efter. Och genom att se och tolka oss själva genom det här så inser vi att det inte bara är en själslig uppståndelse det här handlar om. Utan det är en uppståndelse som handlar om våran kropp. Därför när Jesus Kristus uppstod så låg inte hans gamla kropp kvar. Utan linnebindlarna låg där kvar, men kroppen var borta. Det gamla fysiska materian hade förvandlats till någonting nytt. Många hade uppstått tidigare. Men det här var en ny uppståndelse, en ny uppståndelsekropp. Man kände igen honom, ändå kände man inte igen honom. Han hade egenskaper så han kunde äta, han kunde dricka. Och Lukas säger, en ande har väl inte kropp och ben. Och det finns liksom en poäng att Jesus efter uppståndelsen ska äta och dricka. För de ska förstå att det här är fysiskt på riktigt. Och om detta vittnar texten. Att en dag så ska de döda som har lagts i vila uppstå. Det är vårt hopp. Din fysiska kropp är ett vittnesbörd om vad som väntar. Det är sädeskornet som sås i marken för att det en dag ska uppstå till någonting annat. Vi kan inte se det nu, vi ser en gåtfull spegelbild. Men en dag längtar vi, väntar vi, hoppas vi på att den kärlek som vi har börjat leva här, som vi fått inpräntad i våra hjärtan, att den en dag ska fullbordas tillsammans med honom som är kärleken. Vi övar oss nu. Vi fäster blicken nu. Men då ska vi möta honom som är av evighet och bli ett med honom i evighet. Vet ni hur man kan se att Sverige blev kristet på 800-talet? Man fick ett annat gravskick. Ett gravskick där man inte kremerades längre. Utan när man begravde hela kroppen. Det kristna gravskicket handlar om att jordfästa hela kroppen. Med fötterna vända mot Jerusalem. För en dag så ska Jesus komma tillbaka. En dag ska han komma tillbaka och sätta sina fötter på Oljeberget. Och då ska först alla de som är begravda i Kristus resas upp tillsammans med honom. Och de ska möta honom i skyn. Ni vet, våra förfäder som grundade pingströrelsen, de ville begravas i de finaste kostymerna. Så att när Jesus kom tillbaka skulle de vara redan iklädda det bästa de hade och mötte Jesus Kristus i höjden. De kostymerna är sedan länge mull. Men bilden är tydlig. En gång ska vi möta honom i höjden. Och vi ska få det liv som han har lovat oss. Därför att döden är Jesus Kristus besegrad. Och vårt hopp är det eviga livet tillsammans med honom på en ny förvandlad jord. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för påskens budskap om försoning, för påskens budskap om kärlek och för påskens budskap om liv och liv i överflöd. Herre, vi ber dig att vi ska få bli vittnesbärare om detta liv. Om att vi ska få bli de som lever detta liv. Livet som kom från himlen, att det får bo i våra hjärtan. Kom helige ande och ge oss det livet idag. Fyll på med det ännu mer. Och låt oss få flöda över av ditt liv. I Jesu namn. Amen.